Förr i världen var ju copywriting det där att sitta i ett hörn och skriva och göra en annons. När jag började skulle man bara fylla rubriken som art directorn hade bestämt, exakt hur många tecken det skulle vara. Innehållet var helt ointressant för art directorn. Idag jobbar ju alla så att man jobbar tillsammans. Det spelar ingen som helst roll vem som har skrivit texten. Det viktiga är att det blir en fantastisk idé.
I det här avsnittet möter du Björn Engström. Björn Engström är copywriter på Forsman och Bodenfors. Dit anslöt han redan 1988 efter att ha arbetat på Claesson & Company och Hall & Cederqvist i Stockholm. I över 30 år har Björn varit Forsman och Bodenfors trogen och har varit med på en formidabel resa från en småstadsbyrå, sorry Göteborg, som ingen trodde kunde skapa bra reklam, till att bli utsedd till världens mest kreativa och belönade byrå år efter år under 2010-talet. Men att Björn skulle bli copywriter var inte så värst troligt. Han hoppade av skolan under gymnasiet och politiskt lutade han kraftigt åt vänster. Det var minst sagt fult att jobba med reklam. Och han vill fortfarande helst göra reklam som inte ser ut som reklam. Under decennier har Björn och hans team, för det är alltid teamwork, framhåller Björn, skapat minnesvärda kampanjer för Arla, Göteborgsposten, SVT, Volvo Trucks och Sjöräddningssällskapet. Hans mest kända reklamverk, Volvo Trucks-filmen, där Jean-Claude Van Damme gör en epic split, har över 100 miljoner visningar. Det här är Björn Engström i ett snack med mig, Mattias Åkerberg.
Sen när vi började jobba med Volvo Trucks så insåg vi att så småningom när vi gjorde mycket research och träffade väldigt mycket lastbilschaufförer och lastbilsköpare att lastbilar är så oerhört emotionell produkt. Och det var ju ingen som hade insett det. Man tror att det är ett rationellt arbetsredskap. Men man har ett starkt förhållande till sin lastbil. Och även som lastbilsköpare. Man har ofta varit chaufför eller gjort väldigt nära lastbilschaufförerna. Men så såg vi att i lastbilsbranschen var det ingen som egentligen berättade om alla fantastiska uppfinningar som gjordes och vad man gjorde för att göra det lättare för chaufförerna. Så vi började intervjua ingenjörerna. Vi fick komma in i de allra hemligaste rummen med den nya lastbilen Volvo FH som då skulle lanseras. Och det var full av smarta innovationer som skulle göra det lättare för lastbilschaufförerna. Så vi började jobba väldigt journalistiskt. Vi skrev texter som till ett sånt här desktop table magazine där liksom, och skapade, inspirerade då så här med populärkulturen, den här listorna, top 10 stories. Och i en av de här intervjuerna så, när vi träffade de här uppfinnarna, ingenjörerna liksom djupt in i Volvos sista hemligaste rum då, så hade vi en lång intervju om den nya styrningen som var helt revolutionerande, som stabiliserade lastbilen och gjorde den mycket, mycket bekvämare att köra. Man kunde styra den med fingret bara, så här så enkel var den, som en personbil. Och precis när allting var klart, i slutet av intervjun så säger en av de här ingenjörerna, förresten har vi berättat det, att vi brukar tävla efter jobbet så här ibland med den här lastbilen. Den här gör den här, man kan backa med släp. Och så alla som vet hur det är att backa med släp vet ju hur svårt det är på en vanlig personbil. Och på en lastbil är det i princip nästan omöjligt, man måste vara så skicklig. De tävlar och de körde ändå 20-30 km baklänges med ett släp på. Och så det är inte möjligt. Jo, så har de med nya styrningen så den stabiliserar och rätar ut den, en dator som fixar det här. Det går. Och då känner jag bara att det här måste vi göra någonting på. Och så kom jag tillbaka till teamet och då var det fler som hade hört de här ryktena om att ingenjörerna tävlade med nya styrningen. Och då sa vi ska göra någonting med två lastbilar som backar. Men det måste ju hända någonting emellan, det måste ju bli ett stunt, det måste bli någonting i den här live track, live test series. Så skulle vi ha saker, det skulle hela tiden produkten stå i centrum. Och vi hittade på ena idén efter den andra. Och vi presenterade för våra kunder på Volvo. Och många av idéerna var riktigt kassa. En del var riktigt bra, men var helt livsfarliga. Vi snackade med våra kompisar i Hollywood, stunt directors. De sa, det går inte att göra det här. Man kan inte göra så här med mellan två lastbilar som backar. Det går inte, det är livsfarligt. Och i den här processen då så hade vi engagerat en svensk regissör som heter Andreas Nilsson som nu är mer världsberömd. På den tiden gjorde han mest musikvideos och kommer från Göteborg. Då kom det här förslaget upp. Jag trodde det var via honom att vi skulle anlita Jean-Claude Van Damme. Som skulle göra sin berömda split, som det som han har gjort, som hans signum i hela sin filmkarriär. Det skulle han göra mellan två backande lastbilar som körde 30 km och körde sär. Det krävde ju en enorm precision. Och skulle vara helt omöjligt för att göra utan den här styrningen, Volvo Dynamic Steering.
Jag gissar att du fortfarande minns det där mötet då den där idén presenterades och föll på plats. Gör du det?
Alltså vi i det kreativa teamet då, det var Martin Ringqvist, Sofia Lindholm, Anders Eklind och jag. Vi kände ju omedelbart att när Jean-Claude Van Damme skulle göra sin split, där satt den. Mm. Sen tog det lite tid att övertyga våra kunder, för Volvo är ju ett premiumvarumärke och Jean-Claude Van Damme var ju så kallad B-skådis, actionhjälte. Igen så var vi tvungna att göra research. Vår planer åkte ut till stället i Göteborg där alla lastbilschaufförer övernattade och fick intervjua dem och visa Jean-Claude Van Damme. Och det var ju bingo. Alla lastbilschaufförer. Vad gör de när de inte är ute på vägarna och ska sova över sin hytt? De kanske är på vägarna 5 dagar i veckan. De kollar ju på action. De tyckte ju att han var ju den bästa tänkbara hjälten man kunde ha. Och då var saken där.
Minns du hur det kändes när, alltså i dig när idén var född? Hur känns det när en riktigt bra idé föds?
Man tar ju då när man tittar på en succé som Epic Split som har hundratals miljoner tittare på nätet. Att man vet innan att det kommer bli en sån viral hit. Men så funkar det ju inte. Det är lätt att titta i efterhand på saker. Vad vi visste var ju att vi ville in i populärkulturen. Vi ville lämna reklamens värld. Vi skulle göra riktiga Hollywood-stunt och vi skulle göra det ute på YouTube. Vi siktade alltså på en viral hit. Vi visste att vi ville det. Men vi hade ju egentligen ingen aning om vi skulle lyckas. Så vad vi gjorde var att vi gjorde ett antal sådana här stunts där vi hade produkten i centrum. Vi gjorde dem på riktigt. Mm. Vi hade en hamster som styrde en lastbil i en gruva. Vi hade en tjej som gick på lina mellan två lastbilar för att visa på deras väghållning. Och för varje gång vi gjorde det här så var ju planen att vi skulle få fler och fler fans. Fler och fler som tryckte på like på Facebook. Fler och fler som började prenumerera på YouTube-kanalen. Och när vi fick den här idén med Epic Split så kände jag att det här, om vi bygger upp den här fanbasen tillräckligt bra, så kommer den här idén att flyga. Men vi var jätteosäkra. Mm. Jag tror att först var när vi gjorde vår första tagning. Då visste vi var på ett flygfält i Spanien. Jean-Claude Van Damme dök upp där på morgonen. Vi visste att vi hade 12 minuter på oss när solen stod perfekt. Och sen var det egentligen resten av dagen dåligt ljus. Vi gör det här och så funkade det i första tagningen. En enda tagning, för vi ville ju inte klippa i den här filmen. Vi ville ju visa att det här var gjort på riktigt. Och varje klipp är liksom gjort för att man ska fuska. Och så åkte jag i bilen bakom med fotografen och ser alltihopa i kameran direkt. Ljuset kommer in i allting. Bilarna, chaufförerna gör ett fantastiskt jobb och lyckas köra den här precisionskörningen. Centimeter för centimeter ökar de liksom splitten. Allt bara funkar. Och så säger fotografen, det är för dåligt ljus. Det funkar inte, det går inte. Och så kommer vi fram och tittar och säger, jo, jag tror det funkar. Now I stand here before you. What you see is a body crafted to perfection. Och då sitter vår stunt director, han Hollywood-killen som har gjort James Bond och Harry Potter och allt det här, och ser det här och jobbar med den här månaden för att få det här att funka så säkert som möjligt. Han är en riktig machokille. Han ser det här och så börjar han gråta. Och då känner vi att, ja, där satt det.
Fantastiskt att höra. Och jag vet ju att du och dina kollegor, ni ser er som kreatörer, inledningsvis som planners allihopa, men när det börjar närma sig ett genomförande så är du ju också copywriter. Och jag är så nyfiken på de här orden som Jean-Claude Van Damme säger i den här filmen. Hur växte det manuset fram?
Jag tror vi skrev mycket av det tillsammans. Martin Lindqvist var en viktig del av det här. Vad vi ville göra var ju att vi skulle inte ha Jean-Claude Van Damme att skryta om Volvo, bra Volvo. Det hade han gärna gjort, han ville göra det. Men det ville ju inte vi. Han var ju en skådespelare med helt mycket problem med den tiden. Han hade haft drogproblem som han kommit över. Han var på väg neråt. Och vi kände att han hade den potential att komma tillbaka. Så då kom det här att han egentligen pratade om sig själv. I had my ups and downs. Och att han hade haft det tufft. Hela manuset handlar om det. Och egentligen är ju hela filmen en lek med klischéer. Vi ville ju in i populärkulturen. Vi ville att den skulle kunna ha så många klischéer det bara gick att hitta. Det var soluppgången, det var Jean-Claude Van Damme. Det var det här med att jobba med epic split. Allt det som man egentligen inte säger i en reklam. Man ville ju, vi bara laddade den. Vi ville ladda den med Enyas musik som var helt ute då, men var en av världens mest lyssnade låtar. För att det här, allt det här skulle kunna tolkas på så många olika plan som möjligt. Och var så långt ifrån traditionell reklam som då ofta känns som att man underspelar, man vågar inte skryta, man har så lite klischéer som möjligt, man är som en filmfestivalfilm. Och det kan funka i ett reklamblock när man alltid annat skriker. Men vi vill ju in i YouTube-världen. Vi vill ju ha viral hit. Och då duger det liksom inte att spela på underspela. Allting tog vi som vi liksom höll på att spy nästan. Och tillsammans så blir det rätt poetiskt.
Du hittar många fler avsnitt av podden där du brukar lyssna på poddar. Och om du gillar det du hör här, gör det klokt i att skriva en kort recension och ge den 5 stjärnor. Så att ännu fler hittar till Copypodden. Du är uppvuxen i lilla Tyringe med knappt 5000 invånare. Det ligger utanför Hässleholm ju, för den som är nyfiken. Och båda dina föräldrar var ju lärare. Hur självklart var det för dig att du skulle komma och bli copywriter?
Alltså för mig när jag växte upp i Tyringe så, som ligger i Skåne, en litet arbetarsamhälle där, så visste man ju inte ens att det fanns reklambyråer. Och ännu mindre visste man att det fanns något som heter copywriters. Så det fanns ju inte på kartan att jag skulle bli det.
Vad tänkte du att du skulle bli när du gick i skolan?
Jag hade ju egentligen satt upp några saker som jag absolut inte ville bli. Och en av dem var ju att bli journalist. Så det blev jag.
Det blev du. Hur kom det sig?
Jag var ju väldigt, jag växte upp i 70-talet, jag var väldigt politiskt engagerad och väldigt framförallt i miljörörelsen då. Jag ville ju göra skillnad. Då kändes journalister som ett naturligt steg. Så småningom hamnade jag ändå på en reklambyrå. Och detta trots att på journalistutbildningen så var det en väldigt tuff kille som var lite mer högre än alla andra, vi vänsterjournalister. Och han sa det att, nej, journalist kan man inte bli. De verkligt tuffa grabbarna, de jobbar på reklambyrå. Det var första gången jag hörde att det fanns någon som heter copywriter. Och jag tänkte, jag ska aldrig i mitt liv börja på reklambyrå. Jag tillhör inte de här tuffa grabbarna. För det var ju bara grabbar på den tiden. Sen så småningom, om jag krokiga vägar ändå hamnar på en reklambyrå, så upptäckte jag att det var ju en fantastisk värld. Det var inte alls så tufft. Det var en ganska omslutande, inneslutande värld där man jobbade tillsammans. Istället för som journalist där man hade chefredaktören, redaktionschefen, redaktionssekreteraren och alla andra skulle bestämma över en. Det här teamworket som är på en reklambyrå är ju, det är ett paradis för en kreativ person.
Mm. Nu är vi i Göteborg när du får ditt första jobb som copywriter på en stor byrå som heter Grey, inte sant?
Jag har ju hoppat vara många gånger i min karriär och en av de avhoppen var från lokaltidningen Sala Anlanda. Jag ville flytta till en stad och jag flyttade till Göteborg, flyttade in i ett teaterkollektiv. Jag kände mycket teatermänniska. Och vi gjorde ett stort teaterprojekt här i Göteborg som var ganska spektakulärt. Det var en massteaterföreställning på Götaplatsen med 350 skådespelare. Och jag som hade varit journalist fick ansvaret för att göra reklam för det här. Det hette ju inte reklam, det hette information. Och PR. För vi tyckte att det var kul om det kom lite till publiken också. Så jag fick lyckas få alla stora medier att komma till oss. Och jag hade engagerat Valands konsthögskola att göra affischerna och jag hade börjat skriva texter för att locka folk. Och då tyckte en av den här teaterkollektivets medlemmar att det här var så oerhört upprörande det jag gjorde. PR skrev lockande texter. Så på ett av de här stormötena med de här 350 skådespelarna så ställde sig min kompis upp och skrek på mig. Och sa, fy fan du är så jävla kommersiell Björn. Du kunde för fan jobba på sån här jävla helvetes reklambyrå. Och det var det fulaste man kunde göra på 70-talet. Det fanns ingen som stod lägre ner. Att vara bildhandlare, det var ju liksom ett toppyrke jämfört med att jobba på reklambyrå. Och just i det ögonblicket tänkte jag, fan ta dig. Nu ska jag börja på reklambyrå, bara visa. Bara som en protest mot alla dessa dumma fördomar. Och så gjorde jag det. Och det har jag inte ångrat.
Jag som leder och gör Sveriges första och största podd om copywriting heter Mattias Åkerberg. Jag är copywriter sedan över 15 år tillbaka och har sedan dess nördat ner i allt som har med konsten att skriva reklam att göra, om det nu är en konst. Jag gör uppdrag och utbildar inom copywriting. Dessutom driver jag Copyklubben och genomför varje år den stora undersökningen Copyrapporten. På pleasecopyme.se hittar du massor av kunskap och där kan du också ta chansen att lära dig nytt och inspirerande direkt från mig. Och för ett par år sedan så fick du ta emot Platina ägget och tog det även med plats i vad man kan kalla för Svensk Reklams Hall of Fame. Det som också kallas för Platina Akademin. Och i juryns motivering så fick vi veta att du som kreatör, citat, oberört har rört dig från printmediet till film och in i den digitala världen. Där du tycks navigera skickligare än de flesta 20-åringar, slut citat. Efter 40 år i reklambranschen, kan du ibland känna att det var bättre förr?
Efter de här 40 åren jag jobbat i reklambranschen så hör jag ofta det där, speciellt från äldre kreatörer och kanske gärna i Platinakademin, att någon av herrarna där säger att ja, tänkte man på den tiden man kunde göra en riktigt bra annons bara och sen var satt in den på sidan 3D och så var saken färdig. Och jag har väldigt svårt att stå den nostalgin. För mig är det ju så mycket roligare nu. Jag tycker internet var den stora förändringen i världen. När jag började så fanns ju inte ens reklam-tv. Man var så låst, det fanns en fyrkant i ruta och det hette en annons eller en utomhustavla. Och det var ju så tråkigt. Idag kan man ju berätta på så många olika sätt. Man är inte bunden till format, man kan göra en långfilm om man vill det, man kan göra vad som helst egentligen och marknadsföra sig och få en publik över hela världen. Det är en fantastisk känsla att komma till Kina, komma till Brasilien, åka till södra Europa och alla som jag träffar som inte har med reklam att göra har sett Epic Split. Det var ju helt otänkbart att de skulle sätta en helsida på sidan 3D igen. Så man är en del av en populärkultur och det öppnar ju också möjlighet att jobba på andra sätt. Så för mig är det mycket, mycket bättre nu än det var tidigare. Mm. Sen är det fortfarande så att konsten att skriva en bra rubrik, det har man ju alltid med sig. Jag räknade på det någon gång och kom fram till att jag och Staffan Forsman, som var med och grundade Forsman Bodenfors, vi har säkert gjort 10 000 annons tillsammans, kanske flera.
Kan du ändå sakna det här att få göra en annons, att få skriva en rubrik på det sättet som ni gjorde mer förr än nu?
Naja, när jag tittar tillbaka så känner jag att jag hela tiden har försökt komma bort ifrån reklambranschen och ställa mig utanför. Att alltid vilja bryta ramarna. Och en av de första jobben vi gjorde när vi verkligen bröt ramarna var en kampanj för Arla som heter Mjölkgästarka barn. På den tiden så fanns en annan reklambyrå som betalade Cederqvist som hade gjort en kampanj som heter Mjölk i starka ben. Som var legendarisk. Kändisar som hoppade. Det var kalciumet i mjölken som gjorde skillnaden. Och då tog jag den formuleringen och så gjorde jag om några bokstäver och skrev Mjölk i starka barn. Och då ville vi bryta ramarna så vi gjorde en utomhuskampanj där barnen helt enkelt lyfte ut ramarna och klättrade utanför ramarna på utomhuskampanjen. Och det blev en sån här ögonöppnare för hela svenska folket som bara såg någonting som aldrig var gjorts förut i en utomhusreklam. Och det var ju ett litet sätt att bryta ramen, att komma utanför boxen. Jag tror att det är det handlar om, att även om man gör reklam så ska det inte kännas som reklam. Eller komma utanför de här klischéerna, eller använda klischéerna, men någonting in i populärkulturen, att göra någonting som förvånar, som inte är som allt annat. Det är bara det handlar om.
Så du vill egentligen bort från reklam, trots att du arbetar med reklam? Hur hänger det ihop?
Det är ju ganska enkelt att om man som mottagare känner att det här är reklam, då är det inte så intressant längre. Reklam, man vet ju vad reklam är. Men om man är i gränslandet där man inte riktigt vet, är det här reklam eller är det något annat? Eller är det bara så kul och så underhållande? Vi är ju inte i reklambranschen, vi är ju i underhållningsbranschen. Och det har ju många insett, men många kunder är ju fortfarande kvar att de ska, det de vill säga är det viktiga, inte vad mottagaren är intresserad av. Eller, vi lånar ju lite tid av våra mottagare. Och då måste man respektera det. Man måste ge någonting tillbaka. Och då känner jag att reklambranschens sätt att göra det är att den klassiska reklamen där man försöker bara dunka in sina argument. Det håller ju inte. Vi måste ju underhålla, vi måste bjuda på någonting. Och då är det ett väldigt bra sätt att försöka titta på Hollywood snarare än på en reklamfilm man gör. Eller att försöka bryta ramen på utomhuskampanjen. Att göra någonting som är så häpnadsväckande som man är tvungen att kolla eller engagera sig.
Vad tror du att du har som gör att du då, enligt den här motiveringen, är skickligare än många 20-åringar på att förstå den digitala världen?
Det här med att förstå den digitala världen handlar ju inte bara om att vara ung. Man tror ju det att bara för att man själv använder sociala medier att man förstår hela det här ekosystemet. Det är ju jättebra start naturligtvis att man själv är aktiv på sociala medier, men att ge sig in i det här gränslandet mellan PR, reklam, film, underhållning, Hollywood, det är ju någonting helt annat. Och då kan man ha ganska stor nytta av att ha lång erfarenhet. Men man måste ju vara nyfiken. Man kan ju inte göra så att säga att det här med internet det är för de unga. Jag var ju inte purung när jag började jobba online. Och jag tyckte det var så fascinerande. Jag tyckte öppnade så mycket nya möjligheter och var så kul. Så jag omfamnade den digitala revolutionen fullständigt. Och bara gav mig hän i hull och hår. Allting för att göra hemsidor till att göra virala hits på YouTube. Och på den tiden var det lite lättare. Det var innan Facebook och Google och YouTube stängde till sina algoritmer och ville ha betalt för allting. Man kunde fortfarande lura systemet. Och då kände jag att det här är min grej. Nu har jag kommit hem, kände jag plötsligt. Nu faller alla de pusselbitar, allt jag har lärt mig under hela mitt liv, funkar här på nätet. Det här att jag var journalist tidigare, att jag förstod vad en journalist, vad fick en journalist på CNN och vilja köra en film på TV? Vad fick en journalist att Hollywood Reporter bara skriva? Vad är det som triggar journalistvärlden? Vad är det som triggar tittarna på YouTube? Allt det här som jag hade lärt mig fanns där plötsligt och de möjligheterna. Och det var ju en av mina lyckliga stunder i reklambranschen när internet öppnade upp sig. För det är ju ett ekosystem, det är ju inte bara sociala medier. Sociala medier är bara en liten del av det. Många klassiska medier har ju också lärt sig. Alla trodde att de klassiska medierna tidningarna skulle försvinna. Men de har ju också blivit duktiga online. New York Times är ju en av de största online-plattformarna idag. klassisk kvalitetsjournalistik. Det är klart att det var en av de största ögonblicken i mitt liv när Wall Street Journal ringde och sa att de ville göra en artikel om Epic Split. Och vi skickade dem naturligtvis till Volvo då, så att det är ju Volvo som är kunden och sådär. Men det brukar de ju skriva om Volvo Group och så. Nej, de ville träffa kreatörerna. Och regissören. Då har man ju lyckats.
Hur mycket tid tycker du man ska ägna åt research?
Kan man säga det, att det är inte alltid man har möjlighet att jobba ett år med research som vi gjorde för Volvo Trucks. Men det finns alltid möjlighet att göra research. Och har man en vecka på sig att ta fram en kampanj så kan man alltid använda första dagen till att ta reda på så mycket det bara går. Det är ju som med kreativitet också, att en av de största fienderna är ju att man är så här logisk. Man bedömer allting. Bra och dåligt. Och framförallt så börjar man hitta på för tidigt innan man vet vad man ska. En bra kreativ strategi är ju att börja med just strategin. Vad är det för kommunikativ strategi man ska ha? Det är ju strategin som är grunden till bra kreativitet. Inte att man är så himla kreativ och påhittig. Det kommer sen. Först ska man göra researchen. Sen ska man försöka hitta den kreativa nyckeln, insikterna som får att man fattar att okej, det är det här som löser problemet. Det är klart man kommer på idéer under tiden, men då kan man lägga dem på golvet eller sätta upp dem på väggen och låta dem hänga där. Och inte börja slå på den här bra och dåligt hjärnan. Det här är en bra idé, det här är en dålig idé. Det vet man inte, det laget. Det kanske är långt senare när man har hittat strategin. Det vet ju alla som är kreatörer att det är ju en slump ofta. En dålig idé hänger på väggen och så kombinerar man med en annan dålig idé och så plötsligt har man en fantastisk idé. Men researchen är för mig då grunden, och som copywriter så har jag alltid brunnit för planning.
Kan du berätta mer och fördjupa vad är det researchen ger som är så värdefullt för det fortsatta arbetet?
Om man gör en grundlig research på ett varumärke eller en kund så kan man ju ibland mer än vad marknadsavdelningen kan om både produkten och marknaden och affären. Så sen när man ska hitta på idéer, och kanske under tidspress ibland och det måste gå jättesnabbt, så då har man en riktning. Man vet vad kommunikationen ska lösa för problem. För det är ju det handlar om, att lösa problem med kommunikation. En del problem kan man inte lösa med kommunikation, andra kan man lösa. Så man letar ju efter var är det kommunikationen kan spela en roll. Det är väl lite det i researchen som är utgångspunkten. Vad kan vi göra nytta? Många företag vill ju lösa saker med reklambyrån eller med kommunikationen som inte går att lösa. Det är ju meningslöst. Men ibland finns det, upptäcker man att kunderna, om de visste det här, eller kände det här, eller förstod det här, eller blev engagerade på ett annat sätt, då skulle kommunikationen verkligen kunna göra skillnad. Och när man inser det, då har man ju en riktning och ett fokus i kreativiteten. Annars är ju kreativiteten minst så här lite mer blind. Men researchen vet man ju också då, när man är tidspressad, när man måste göra någonting, då kommer man hitta på idéer som har rätt riktning. Och den här riktningen i att alla i arbetsgruppen, alla kreatörerna, hela arbetsgruppen vet vad det är för riktning på det. Vad är det för varumärkesskäl? Vad är det för tonläge? Vad ska vi? Vad gör vi affärsnytta? Då gör man mycket bättre reklam. Och tror jag ofta mycket mer kreativ reklam. Till slut. Volvo Trucks exempel. Vi visste att de ville nå lastbilschaufförer i hela världen. För lastbilschaufförer är starka påverkare på lastbilsköparna. Det finns miljoner lastbilschaufförer naturligtvis runt om i världen. De läser inte speciella lastbilstidningar. De ser på TV och läser precis som alla andra. Kollar på YouTube och så vidare. För att nå dem den vanliga vägen med TV-reklam och göra annonser i tidningarna så skulle vi haft många miljarder i mediebudget. Det hade vi naturligtvis inte. Det var ju minimal mediebudget. Och då blir det en kreativa utmaningen. Hur ska vi nå miljoner efter miljoner lastbilschaufförer runt om i världen? Jo, insikten var till slut. Vi måste göra en viral hit. Vi måste lyckas på YouTube och på sociala medier. Och vara där de kollar på film och filmklipp. och göra det med nästan inga pengar alls.
Mm.
Och vad är nästa konsekvens? Jo, vi måste vara underhållning. Vi måste konkurrera med Hollywood, för det är det de kollar på annars. Vi måste vara ännu mer spektakulära, ännu roligare, ännu mer underhållande, ännu mer spännande. För de gillar ju actionhjältar och actionfilm. Då kan man säga att det är väldigt svårt kommunikativt problem leder till det kanske mest kreativa som jag har gjort i mitt liv som copywriter. Researchen, planningen ledde till en lösning som var mera spännande än de vi gjorde i början när vi gjorde mer traditionell reklam. Vanliga reklamfilmer som vi insåg ingen skulle se som inte hade någon mediebudget.
Mm. Jag tycker det är fantastiskt hur du säger att kreativitet utan research är blind. Det är klockrent uttryckt, tycker jag. Och förklarar jag också varför det är så viktigt att göra research på ett grundligt sätt. Om man går över till copywriting. Vad är god copywriting enligt dig?
Alltså jag är ganska ointresserad av god copywriting. Jag tycker att texten har inget egenvärde. Texten kan vara hur viktig som helst, men den är bara en del av idén. Idén som ska lösa det här kommunikativa problemet som man har. Så jag fokuserar väldigt lite numera på att skriva. För på den gamla dåliga tiden när man gjorde printannonser och skrev broschyrer så kunde jag skriva liksom hur långa texter som helst. Och tyckte att texten var det viktiga. Det tycker jag inte alls längre. Texten kan vara fantastisk element i en film. Men det är idén som är avgörande. Den här idén som ska slå världen med häpnad. Och jag tror också att texten skriver sig ofta själv när man har en bra idé. Det med att kämpa med och skriva bra, det gjorde jag förr när jag inte hade så bra idéer. Då var det jobbigt, för då skulle ju texten bära allting. Nu är det ju mycket lättare, för nu har man en bra idé och då är det ju egentligen bara att få ner den på papper.
Men jag hörde ändå inte säga att texten spelar ingen roll, utan den ska ändå göra ett jobb fast i en större helhet. Är det så du menar?
Ja, det kan ju vara i vår sovvagn i en film som är helt avgörande. Det kan vara vad Jean-Claude Van Damme säger i Epic Split. Men det är ändå bara en del av det. Det är bara en liten del av det. Skulle han stått framför kameran och bara sagt det så hade det varit helt ointressant. Jag tror att några av de bästa jobben som jag har gjort har varit böcker. Böcker riktade mot designers och reklambranschen faktiskt, som gjort reklam för papper.
Mm.
De har gjort tillsammans med Happy, Forsman Bodenfors. Och de böckerna har egentligen bara varit ordlösa. Men titeln på boken har kunnat vara det som skapar hela idén.
Mm.
Ett exempel är när vi gjorde en bok som handlade om att trycka fina bilder på trähaltigt papper. Och på den tiden så tyckte art directors och designers att man kan inte trycka bilder på trähaltigt papper. Det är alldeles för grovt och träigt. Och då gjorde vi en idé som byggde på att vi tog bilder av träfaner. Och då tryckte vi det på en jättetjock bok. Sida upp och ner med träfaner, olika träsorter. Jättenördigt naturligtvis. Men vad som hände var när man tryckte på trähaltigt papper, när man tryckte trä på trä, så blev det som att det blev som trä igen. Det blev som stycken av trä. Och då kallar vi den här boken Wood on Wood. Trä på trä. Och det är en av de bättre titlar som jag inte har skrivit. För den skrevs av Anders Skånestedt som var design director på Happy. Men jag är djupt involverad i idén. Och det tycker jag är copywriting. Det spelar ingen roll som skriver texten eller rubriken eller idén. Det kan vara vem som helst i arbetsgruppen. Det viktiga är att det blir bra. Och den här boken flög i hela världen. Den kom in på Museum of Modern Art i New York. Och den vann den första Yellow Pencil i D&ID.
Mm.
Och det är ju jättekul om man är kreatör och vinna någonting som man aldrig trodde att man någonsin i livet skulle vinna. Men det viktiga var ju att hela branschen, det var ju art directors och designers som var målgruppen. Så det är klart att vinna alla tänkbara reklampriser var ju toppen när man hade dem som målgrupp. Och den här serien av böcker som vi gjorde för designers och reklambranschen och art directors för att imponera på dem och visa hur fint man kan trycka på det här grova pappret från munken. Trähaltigt, som de ville sälja till alla designers runt om i världen. Så gjorde vi en annan bok som bara bestod av olika tonade färger och en framsida som bestod av en text som jag faktiskt har skrivit själv på engelska. Och den går så här: Moss green, brown, lilac, shocking pink, scarlet and other great colors on Munken Print Extra 1850 gram per square meter. Den rubriken, den titeln, var ju helt avgörande för den här boken. Skulle också flyga runt världen, nå designers som skulle vara fantastiskt med en bok utan ord. Designers är ju inte så jätteintresserade av att läsa texter, kanske alltid. De vill ju se färg och bilder. Och den blev också ett guldägg och det gjorde ju också nytta för kunden att den fick så mycket priser. Men det var inte det som var syftet. Syftet var ju att visa hur fint man kunde trycka på det här pappret.
Härligt. Intressant. Intressanta inspel om vad copywriting kan vara. För det kan ju vara många, många delar.
En annan stor förändring i reklambranschen är ju vi har blivit globala. Med internet så kunde vi plötsligt göra globala kampanjer från lilla Sverige, från lilla Göteborg. Och då insåg man att då kan man inte jobba som man gjorde förut. Själv höll jag väldigt på mycket med humor. Man gjorde humorfilmer på tv, man skrev roliga rubriker. Men det funkar inte globalt. Man kan inte göra humor på det sättet, för att humor är så kulturellt betingat. Och det var då vi började göra saker som mycket mer var som Hollywood. Att man börjar underhållning. Det kan innehålla humor också, men det är inte på samma sätt. Man måste visa saker, man måste göra visuellt. Ett sätt kan ju vara att göra fantastiska stans, ett annat sätt kan göra att göra böcker som bara innehåller bilder. Som kan funka i olika kulturer, fungera i Asien, fungera i USA, Sydamerika, i Europa. Och bara i Europa kan ju vara helt olika mellan Frankrike och Sverige hur humor fungerar. Det har ju gjort att minst jag gör inte vanlig reklam längre. En sån här skojsig reklamfilm på tv, den går bort från mig. Och fortsatt känner att det nu är på att göra ännu en sån här, som Staffan Fors sa, en reklamkampanj. Han gillade inte reklam, han gillade reklam, men det skulle helst inte kännas som reklam. Tyckte både han och jag. Och nu är vi där verkligen att hellre gör vi en dokumentär än en rolig reklamfilm.
Du har ju använt det här begreppet story doing. Kan du beskriva vad det innebär?
Man skapar historier helt enkelt. Man berättar dem inte bara. Det är det klassiska. Berätta bara en bra historia så är allting löst. Ett exempel från min värld var när vi började jobba med Sandvik för några år sedan. De gör ju skärstål, metall och massa komplicerade saker som de är jätteduktiga på. De är experter på att producera i industriella processer. Och det visar sig att för de ingenjörer som de skulle attrahera, de ville anställa de bästa digitala ingenjörerna i konkurrens med Google och Apple och Spotify, så var det ju ganska tråkigt. Till och med för ingenjörer så var det tråkigt med specialstål och 3D-printing i metall och allt vad de håller på med som är världsledande. Så vi bestämde oss för att just storydoing. Och då skapade vi världens första gitarr som inte gick att slå sönder. Och det byggde också på en sån här insikt från populärkulturen. YouTube är fullt med rockstjärnor som slår sönder gitarrer på scenen. The Clash och Yngwie Malmsteen och många andra. Och det här är ju en idiotisk grej, bara slå sönder jättedyra gitarrer. Men det har ju varit så här jättekult om man är hårdrockstjärna. Eller Kiss har ju slagit sönder hundratals gitarrer på scenen. Egentligen jättetöntigt, men jättekul tyckte vi. Utmaningen var att göra en gitarr som inte gick att slå sönder, vilket är ju inte det lättaste. Så vi fick Sandviks fantastiska ingenjörer att konstruera det här. Och det gjorde de på några månader, så skapade de världens första unsmashable guitar. De printade i titan, ett av världens hårdaste material. De svarvade de här i specialstål, de gjorde legeringar och speciella saker. De använde många av sina uppfinningar som nästan ingen i världen kände till. Och Sandvikskabinett är väldigt okända globalt. Och efter några månader fick vi den här gitarren som var då jättefin att spela på. Och så tänkte jag, vem ska kunna göra det här? Ja, de från Kiss var lite för dyra, men Yngwie Malmsteen, som är fortfarande en stor rockstjärna i USA, han tog på sig det här jobbet. Han hade slagit sönder hundratals gitarrer på scen och han ville göra ett försök. Så vi hyrde in honom, tog med honom till fabriken, han fick gå runt och träffa alla ingenjörerna. Vi gjorde en fantastisk dokumentär när han kommer in där i sin limousin och träffar alla ingenjörerna som har skapat det här. Och ställde många sina så kallade dumma frågor till de här ingenjörerna som hade skapat den gitarren. Och då fick vara med och göra om gitarren också så att den passade just för honom. Och blev fantastiskt bra att spela på. Det blev ett jättevackert ljud. Och så flög vi över ingenjörerna och tillbaka till Miami. Och då fick de göra en konsert med Yngwie Malmsteen inför publik. Där han gjorde allt för att slå sönder den. Vi var jättenervösa. Skulle den hålla? Och han gjorde verkligen allt. Han var helt slut efteråt. Men lyckades inte slå sönder den. Tog upp den igen från golvet. Han smashade hela scenen. Slog sönder allting. Gitarren höll. Och så spelade han på den. Publiken jublade. Och så blev det ju en viral hit. Som... ja, jag tror att mellan 40 och 50 miljoner ingenjörer och teknikintresserade runt om i världen har sett på. Och många av dem har också sett på den här dokumentären som är bakom filmen som är 7 minuter lång. De har sett hela den. Och då är man, den är så nördig den här filmen så att det kan man inte göra om man inte är väldigt, väldigt intresserad.
Du har sagt att när man väl blir intresserad så kan man läsa nästan hur långa texter som helst. Och långt har ju du verkligen skrivit för Sjöräddningssällskapet. Vilket var deras problem när de kom till er?
De kom till oss för 15-16 år sedan med ett stort problem. De hade 27 000 medlemmar och 7 000 av dem var döda. Deras medlemsskara bara åldrades snabbt. Ingen kände till att de var frivilliga. Att de behövde medlemmar som betalade medlemsavgifter. Båtägarna runt om i Sverige trodde att de var statliga. De uppträdde som om de var statliga. Stela, kom ut med sina båtar och räddade människor i nöd. Jättefint. De behövde donatorer. Behövde folk som skänkte pengar till dem. Så de behövde kommunikation. De insåg det. Det här kunde kommunikation lösa. Att berätta att det fanns tusentals frivilliga som klev upp mitt i natten och, eller kastade sig från sitt jobb och hjälpte människor i sjönöd. Och de gjorde det utan betalning och de behövde pengar, de behövde medlemmar, de behövde gåvor. Då blev, efter en lång, lång research när vi intervjuade massor med båtägare och massor med frivilliga, så insåg jag att nyckeln var ju att få dem att kännas just som en frivillig organisation. Att lyfta fram de frivilliga. Och lösningen på det här då, att de kände sig statliga, det blev att jag började använda humor. Staten skojar inte, men det kunde Sjöräddningssällskapet göra. Och vi började skriva rubriker som handlade om att de här frivilliga hade andra jobb till vardags. Och vi började göra annonser med väldigt dramatiska bilder. Där man kunde se jättehöga vågor och båtar som kämpade och hade haveri. Och skrev rubriker som typ den här då. Klockan 09:27 får vi larm om segelbåt med rigghaveri och kraftig läcka. Camilla från Rolands härmode rycker ut direkt. Och den här paradoxen i rubrikerna fick ju då, jag vill säga båtägare, alltså vi vet ju verkligen att de läste de långa, långa texterna som inte kändes som reklam. Det ser mer ut som ett stort reportage. Och det fanns ju så mycket att berätta. Så att folk kunde sitta på, jag var med på middagar på havet ute på ön där jag har sommarhus. Och där satt ju grannarna och berättade historier ur de här texterna som jag visste att de hade aldrig vetat om. De hade läst hela annonsen och den var lång. Men det var inte att det var en lång text som var idén, utan texten var ju den här paradoxen, humorn, att man lyfte fram de frivilliga, att man överraskade. Vi gjorde annonser som bara handlade om draman och som också hade väldigt långa texter, och de funkar inte alls. De var stendöda. Det var ingen som var intresserad.
Vad handlade de om som...
Det handlade om samma sak. De handlade om rigghaverier och olyckor där frivilliga åkte ut och räddade människor. Men hade man ingen ordentlig ingång, hade man inte en take på det, någonting som väckte uppmärksamhet. Och i det här fallet var det ju att våga skoja om liv och död. Mm. Det tog så djupt i båtmänniskors själ. Mm. Och resultatet på den här kampanjen som då även gjorts i tv och alla de här annonserna har ju förts in gratis i Sveriges morgontidningar, för att tidningarna tyckte själva att de var så fruktansvärt bra. Så de bjöd på utrymmet, för det var nästan som att det här var redaktionellt material. Och så gjorde de en insats också för de lokala sjöräddarna som fanns bort där. Så det var en win-win-situation på alla sätt. Och när vi började så här var det 27 000 medlemmar. Och när kampanjen hade gått i ett antal år, vi var väldigt uthålliga i den här kampanjen och vi fortfarande kör på den här linjen, så är det närmare 140 000 medlemmar. Och det är en period när nästan inga frivilliga organisationer får nya medlemmar. Det är jättesvårt. Och det enda de har gjort egentligen, det är ju att börja kommunicera. De har inte gjort några andra förändringar. Jo, en sak, de har höjt medlemspriset kraftigt. Och höjt intäkterna och fått ännu mer donationer. Så att deras intäkter har nästan fyrdubblats. Det betyder att de kan göra ännu mer insatser och hjälpa ännu fler människor i sjönöd.
Björn, jag bad dig att ta med ett stycke copywriting som du är stolt över. Och du har i din hand en gul bok. Berätta om den.
Ja, jag sitter ju här med en av mina böcker. Copywriters är ju kända för att man ska vilja skriva böcker. Jag föredrar ju böcker med väldigt lite text i. Numera. Jag tycker att ju kortare desto bättre. Det här är en bok på 200 sidor. Det är egentligen ett konstprojekt och en opinionsprojekt som handlar om kärnkraftsavfall. Det är ju så att, som många vet, kärnkraftsavfallet ska förvaras i 100 000 år. Och då blir ju 100 000 år bara en siffra. Man fattar inte hur oändligt lång tid 100 000 år. Det är ju bara ett par tusen år sedan Jesus föddes. Liksom. Och tillsammans med en konstnär som heter Lennart Gabelius så skapade jag Anders Ekling på Forsman Wohnenfors ett konstprojekt som handlade om att illustrera de här 100 000 åren. Och det blev till en idé som är ett brev som är riktat till framtiden. Det är riktat till Lennart Gabelius barnbarns, 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 barn. Ja, ännu längre. Och varje uppslag i den här boken så är det alla de barnbarnen som är på de här 100 000 åren. Och eftersom det går 3 generationer per 100 år så blir det oändligt många barnbarns, 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 barn. Och boken är 200 sidor. Det är exakt så många barnbarns barn som det är för att täcka 100 000 år. Och då var mitt jobb att skriva ett brev till framtiden. Hur gör man det? Och någonstans mitt i framtiden, där när det är 50 000 år kvar, när man inte riktigt vet, kommer det gå bra det här? Vad händer med avfallet i den oändligt långa tiden? Det är en hel tjock bok på 200 sidor som bara är tid. Så kommer det här brevet då, som Lennart och jag har skrivit tillsammans då. Och jag tänkte jag skulle läsa upp det här. Det är ju inget långt brev. Och jag tänkte att den här barnbarnsbarnet kommer ju inte ens förstå svenska. De kommer ju inte ens förstå det. Det är ju en fiktion. De kommer inte förstå vad vi säger. Vi kan ju inte läsa det som skrevs för 2000 år sedan. Hur ska man kunna förstå det som sägs för 50 000 år sedan? Det fanns ju bara ett förhållningssätt, och det var att skriva väldigt, väldigt naivt. Så det låter så här. Mitt kära barnbarns, barnbarns, barnbarns barn. Hur mår du? Du ska veta att jag tänker mycket på dig. Hur är det med dina föräldrar? Har du trevliga vänner? Och går det för dig i skolan? För det finns väl fortfarande skolor. Hur är vädret? Håller värmen i sig? Eller blev det en istid? Du äter väl ordentligt och rädd om dig? Akta dig för avfallet bara. Är det några som håller vakt? Är varningsskyltarna kvar efter alla år? Och hur är det med kapslarna? Har de börjat läcka? När du läser det här har radioaktiviteten minskat en hel del. Det tar nog bara 50 000 år till innan det är säkert, såklart. Så var försiktig. Och jag har funderat på det här och jag önskar att kunna säga att vi inte visste. Men det gjorde vi. Alla visste att avfallet skulle vara farligt i tusentals generationer. Men jag hoppas att det löser sig. Många kramar, Lennart.
Och boken heter också...
Brev till mitt kära. Inte brev till min kära, utan brev till mitt kära barnbarn. Och det finns även på engelska utgiven. Och som lite grädde på moset så blev det en utställning på Wetterling Gallery i Stockholm. Med 67 meter gul banderoll. Med alla de här generationerna. Tusentals generationerna. Det blev också debattartiklar som publicerades i ett hundratal om kärnkraftsavfallet. Egentligen handlar det inte om att vi är för eller mot kärnkraft. Det handlar om att illustrera den här oändliga tiden som 100 000 år som man inte kan greppa. Att göra den greppbar. Det är hela idén. Det blev också Stora designpriset, vilket vi var glada för.
Och rent visuellt så är ju boken intensivt gul i början, och istället för sidnummer så har ni valt att visa tiden.
Den här boken är ju då tonad från det ilsket gula. Det här gula som man använder för när man markerar fara för kärnkraft. Och det är även kärnkraftssymbolen på framsidan. Sen tonar det här ilsket gula och blir svagare och svagare och svagare i takt med att kärnavfallet klingar av och radioaktiviteten minskar. Så att den sista sidan är faktiskt vit. Efter 100 000 år så är kärnkraftsavfallet i alla fall inte radioaktivt längre. Så istället för sidnummer så har vi år där nere. Så att första året är ju då 2015, sen är det nästa sidnummer i 2615. Och så håller du på så här tills vi är på år 606 015 och sådär. Helt ofattbara siffror.
Verkligen. Tack Björn för att du tog med den här boken och visade och gav vad jag tycker är ett väldigt uppfriskande perspektiv på det här är också copywriting. Det här är copywriting och det här och det här och det här. Så vårat yrke liksom bara växer, och också när du berättar om Sjöräddningssällskapet. Vilken nytta det kan göra när det finns ett problem som går att lösa med kommunikation.
Jag har ett älsklingscitat, och det är från Jan Gradvall som är legendarisk musikjournalist och som skriver fantastiskt, tycker jag. Han skriver väldigt långt ofta. Han brukar säga så här att alla som är bra på att skriva, de hatar att skriva och gör allt för att undvika det. Och det har varit mitt motto. Det gäller att undvika att skriva. Då kan det ibland bli hyfsat bra.
Känner du så när du skriver? Att du hatar skrivandet? Och det är därför det många gånger blir så bra?
Det är ingen njutning. Det är en plåga. Och den plågan kanske gör att det blir bra till slut. Det ska ju inte kännas hos läsaren att jag har plågat mig. Det ska kännas lätt och flytande. Det är inte deras problem, det är mitt problem. Men jag tror också att det är helt okej om man tycker att jag älskar att skriva. Det är ju jätteunderbart. Det är skönt att slippa och ägna 40 år sitt liv och skriva när man inte tycker om det. Men det gör ju också att man inte dras med i texten. Man blir inte förälskad i texten på samma sätt. Och då kanske man har den distans till den som gör att man kan helt skippa den till exempel.
Du har hört Copypodden med Björn Engström som gäst. I boken hittar du en längre intervju med Björn Engström. Och dessutom intervju med bland andra Daniel Vaccino, Linda Ehlers, Emma Zetterholm Kling, Stephanie Moradi och Mattias Gershild. Hösten 2022 utkommer Copyboken. Det är en bok som många copywriters har väntat länge på. Den berättar att copywriting börjar med att fråga, lyssna, att ta reda på hur saker verkligen är innan du börjar skriva. Boken förklarar hur du skriver så att det gör ont, hur du påverkar din läsare att komma till skott och hur du bäst presenterar dina texter så att de landar alldeles rätt. Googla copyboken så hittar du rätt. Se såklart också till att lägga vantarna på boken direkt när den finns att köpa. Tack för att du lyssnar på Copypodden.